I sitt andra brevs första kapitel skriver Petrus så här. Vi läser verserna 19-21. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Den bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och framförallt ska ni tänka på att man aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud. Petrus stryker under hur viktigt det är att vi är insatta i profetiorna om tidens avslutning. Väldigt mycket av profetiskt material, både i Gamla testamentet och Nya testamentet, handlar om tiden och tidens avslutning. Guds plan för mänskligheten. Frälsningshistorien, om vi så vill. Och det är viktigt att inte gå förbi det här utan att verkligen veta hur Gud arbetar, hur han tänker och vad han ämnar göra. Men samtidigt säger Petrus så här. Ni måste tänka på att man kan aldrig tyda en profetia i skriften på egen hand. För profetian är ingiven av den heliga ande och måste tolkas med den heliga andes hjälp. Det finns en hemlighet i varje profetia. Det finns någonting som är fördolt och som inte låter sig direkt plockas ut. Det profetiska material som Herren förväntar att vi ska sätta oss in i och som handlar om världshistorien, frälsningshistorien, församlingens historia, både bakåt och framåt. Det står inte i klartext i Bibeln. Inte alls på så sätt att det bara är att läsa och sen begripa alltihopa och göra efter det. Utan istället får vi det i någon sorts skifferform. Någon hemlig kod på något sätt. Och det finns ingen nyckel till den här koden annat än detta att den heliga ande är med i våra hjärtan när vi läser. Då ska vi kunna förstå det som inte kan förstås utan andens hjälp. Det här gäller ju inte alls bara profetiorna om tidens avslutning, utan det gäller ju bibelordet överhuvudtaget, eftersom allt bibelord är tillkommet genom andens påverkan. Låt oss bläddra till Matteus 11 och läsa verserna 25-27. Vid den tiden sade Jesus: jag prisar dig fader, himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. För. Här finns en dubbelhet. Bibelordet är antingen uppenbarat, förklarat med andens hjälp, eller också så är det fördolt. Det är inte bara det att vi saknar nyckeln, utan det finns så att säga en inbyggd förvirring i allt sammans. Den som inte har andens hjälp ska kunna läsa och ändå inte förstå. Vi kan gå till Markus evangeliets fjärde kapitel, där Jesus undervisar i liknelser. Och han börjar med liknelsen om de fyra sädesåkrarna. Och när han har berättat den så har vi kommit fram till 10:e versen. Och vi ska läsa verserna 10-12. Markus 4. När han blev ensam med de 12 och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna. Han sade: ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser, för att de ska se med sina ögon utan att se och höra med sina öron utan att förstå, så att de inte omvänder sig och får förlåtelse. Här talar Jesus om en dunkelhet i bibelordet som inte gäller precis bara profetior. En dunkelhet om det som skall komma. Utan här talas också om himmelriket och himmelrikets hemligheter på ett sådant sätt att somliga ska förstå och andra ska inte förstå. Och skillnaden mellan de här två människokategorierna ska säga någonting om de här människorna. De som inte förstår, de är inte redo att ta emot. Jesus säger att Gud har fördolt för de visa och kloka. De som inte är beredda att avstå från sin egen position. De som vill analysera och spjälka upp. Och som vill få skaffa sig den makt som ligger i kunskap. Kunskap är makt. Men man kan ju söka kunskap utan att det är makt. Då har man omvänt sig och blivit som barn. Och för sådana människor uppenbara Gud det han fördöljer för de visa och kloka. Därför när vi läser profetiorna och följer aposteln Petrus rekommendation i det andra brevet att vi ska låta dessa profetior verkligen finnas levande i våra liv, så måste vi vara lite försiktiga. Vi måste akta oss för att bli visa och kloka. Vi måste läsa med andens hjälp. För det är väldigt lätt att ta profetior och tycka sig få en ganska enhetlig bild av det ena eller det andra. Men det är inte säkert att man kommer rätt om inte anden får vägleda en. När det nu gäller den här dunkelheten i det profetiska materialet om den yttersta tiden, så vill jag peka på två saker. Det ena skymtar fram i Markus evangeliets 13 kapitel, där vi ska läsa verserna 31 och 32. Jesus säger: himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Mina ord skall inte förgå, säger Herren. De profetiska ord som han har uttalat, och överhuvudtaget det profetiska ord som är inlagt i Bibeln, det ska inte verka fåfängt. Det ska inte återvända fåfängt till Gud. Utan det ska, när tiden är inne, utlösa de skeenden som Gud har bestämt. Därför att det profetiska ordet är ett skapande ord. Det är inte en framtidsförutsägelse, utan ett skapande ord. Och när tiden är inne skall det ordet utlösa skeenden. Det ordet ska inte förgå. Men, säger Jesus, det finns en tidsdimension i det här. Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och det här, det innehåller lite mer än bara tanken att man kan aldrig så noga veta när det här kommer att äga rum. En vacker dag så händer det. Vi får väl se när det blir. Därför att profetiorna, de är oss givna i små bitar. Det finns ingen profetia i skriften som omfattar allting. Utan en profetia, den talar om några saker, en annan profetia talar om några andra saker. Och det är det andra som jag vill peka på när det gäller svårigheten att läsa profetiorna. Ibland vet man inte om två olika profetior talar om samma sak. En profetia hos en profet och en profetia hos en annan profet kanske talar om något stort krig. Man kan fråga sig, är det samma krig? Eller är det olika krig? Tidsdimensionen är så dunkel för oss. Och vi kan i princip väldigt sällan förstå om det talas om samma saker i olika profetior eller om det talas om olika saker. Därför blir inte bara den här tidsdimensionens dunkelhet en svårighet att liksom förutsäga årtalet och dagen för Jesu återkomst. Utan det är så att när vi läser alla profetierna så får vi ganska snart en svårighet att, så att säga, tidsgradera dem sinsemellan. Man läser om en sak i en profetia och om en annan sak i en annan profetia. Och man vet inte om de här sakerna kommer att inträffa så att A kommer först och B sedan eller tvärtom. I början när man läser så kan man tycka att det är ju ganska förargligt att det ska vara så svårt att få något grepp på det här. Men så småningom, när vi får se att Gud fördöljer för de visa och kloka men uppenbara för de enfaldiga, så förstår vi att Guds vilja finns med i det här. Det är inte en händelse, det är inte en förarglig slump att det har blivit så här, utan det är Guds absoluta mening. Han vill ha det så. Och när vi därför läser profetiorna så måste vi också förstå vad profetiorna ska tjäna till. Varför ska vi läsa dessa profetior? Är det för att vi ska göra upp en fantastisk prognos? Om ett halvår kommer det att ske, och sen kommer det och sen kommer detta. Eller vad är det vi ska läsa de här profetiorna för? Vi måste då hålla i minnet vad som enligt Bibeln är profetians uppgift. Inte bara profetierna om den yttersta tiden, utan det profetiska ordet överhuvudtaget. Vi går till första Korinthierbrevets 14 kapitel och läser den tredje versen. Men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Här står inte att den som profeterar, han talar om för folk hur framtiden ska bli, så att de kan rätta sina planer och sina funderingar efter vad Gud tänker göra. Det står faktiskt inte så. Därför att Gud vill att vi ska hämta var och en våra planer ifrån honom. Och inte bara som de visa och kloka, som tänker att ja, nu gäller det att satsa på rätt häst här. Nu gäller det att vara lite slug och lite smart och vara ute i god tid. Så jag läser profetierna i Bibeln, får vi se om de stämmer. Det är profetians ärende, är ett helt annat. Gud vill med profetian påverka oss människor. Han vill bygga upp, han vill förmana och han vill trösta. Han vill med profetian åstadkomma en förvandling av oss själva. Och när vi på det sättet blir förvandlade genom det profetiska ordet, så är vi också redo att möta framtiden. Och det är en lite annan funktion det här. Därför att lustigt nog kan det vara så att vi kan få ta emot den förvandlingen utan att någonsin ha fått klart för oss i detalj vad det är som kommer att hända. När det händer som ska hända, så kan det likväl på ett sätt i yttre gestaltning bli en överraskning. Men i en inre aspekt kan det vara precis det som vi hela tiden hade väntat på. Vi visste att det skulle komma, men vi visste inte hur och inte när. Men när det kommer så kan vi vara på ett sätt överraskade. Ja, så det blev nu. Men på ett sätt är det meningen att vi inte ska bli överraskade. Och det här, det kan vi enkelt illustrera. Därför att många profetior talar om att det i tidens avslutning ska bli ett stort krig. Det står talat om ett slag vid Harmageddon. Det står talat om hur Jesus ska komma och kämpa för sitt folk. Så att den dag som det blir ett slag vid Harmageddon, så kan vi ju stå där allihopa och tänka att ja, nu kommer Jesus vilken dag som helst. Ändå säger Jesus i Lukas evangeliets 12 kapitel och 40 vers: var beredda också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Det är ju märkligt. På ett sätt står hans ankomst i profetiorna så fast knuten till en rad världshistoriska händelser. Ändå säger han, när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Hur ska vi kunna förstå det här? Jo, det handlar om detta att det är svårt att i förväg förstå profetiorna. Profetiorna innehåller ett drag av dunkelhet som gör att det är vanskligt att ställa upp, så att säga, en historiebok i förväg. Men profetiorna är till för att vi ska vara beredda. Vi ska hålla oss beredda. Vi ska ha olja i våra lampor. Vi ska vänta honom hela tiden. I en stund då vi minst väntar det, då kommer människoson. Och den här beredskapen, den finns omtalad på många ställen. När Jesus undervisar om den yttersta tiden i Lukas 21 kapitel, så säger han så här, vers 34-36. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Här har vi den inre beredskapen. Inte den som säger att ja, när ni ser att det drar ihop sig nu pojkar, då kommer jag snart. Utan den inre beredskapen som består i att man inte låter sina sinnen fördunklas, utan att man hela tiden håller ut i bön, i närkontakt med Gud. Därför att man förstår att tiden ska komma att avslutas. Och allt eftersom profetierna går i uppfyllelse, så ska man kunna förstå att de har gjort det. Och på det viset så förstår man att Gud har allt i sin hand. Det kommer att gå som han säger. Vi måste bara hålla ut i vakande bön. Då har Herren fått påverka, så att säga, vårt hjärtelag. Och inte bara ge oss information som vi med större eller mindre mått av slughet och smarthet kan omsätta i lite försiktighetsåtgärder när dagen nalkas. Jag tror det är viktigt att vi ser att det finns på detta sätt två sätt att läsa profetiorna. Och att vi undviker att halka ner i det här som allt mer bara blir ett rent prognostiserande. Utan att vi istället hela tiden är på jakt när vi läser profetiorna efter hur Gud vill att vi ska förhålla oss till honom idag. Hur vill Gud med det profetiska materialet påverka mig idag, här, just nu? Inte hur lång tid kan det vara kvar? När måste jag, så att säga, börja ställa mig till Guds förfogande för att inte alldeles missa tåget? Hur länge kan jag leva mitt eget liv? Jesus talade om att Fadern uppenbarar för dem som är som barn, men han fördöljer för de visa och kloka. Det betyder det att de visa och kloka, de kommer inte så där nästan lite grann rätt, utan Gud ser till att somliga kommer rätt i sitt läsande och andra kommer alldeles på tok fel. Han vill att det ska vara en väldigt klar gräns mellan de här båda. Och att den gränsen, den ska säga någonting om oss. De som vill underkastelse, de som frågar efter vad som är profetians budskap till mig idag, de ska få ut någonting. De ska komma rätt idag. Och vad som sker imorgon, det ska vi lämna åt Herren, säger skriften. Vi ska inte bekymra oss för morgondagen. Men de som vill så att säga ha kvar sin maktposition, De som vill ha kunskap för att själva kunna agera. De ska komma totalt fel. Det ska bli helt snurrigt. Det är Guds mening. Och nu ska vi träffa några som läste Gamla testamentets Messias profetior. Just med den avsikten att liksom få titta i facit. Så att de kunde vara med och styra utvecklingen. Det var prästerna, fariseerna och de lagkloka på Jesu tid. Vi vet de kunde alla profetiorna utan till. De var jätteduktiga. De ägnade hela sitt liv åt att tränga in i skrifterna. Att bearbeta dem. Försöka förstå dem. Och försöka att anpassa sig efter dem. Och de kom totalt fel. De var verkligen de här visa och kloka. Som Gud fördolde sig för. Och därför blev det totalt snurrigt när de läste profetiorna. Vi vet att fariseerna och de lagkloka på Jesu tid. De väntade en politisk befriare. Landet var ockuperat av romarna. Och folket led svårt under den ockupationen, helt visst. Och de läste många profetior i Gamla testamentet. Låt oss pröva med en. Vi slår upp 11:e kapitlet i Jesajas bok. Först talas det om att det ska komma en telning. En avkomling till Isai som var stamfar till David. Och som alltså därför måste vara kung. Därför att Gud hade lovat David ett evigt kungadöme. Det står så här. Första versen. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam och en telning från dess rötter ska bära frukt. Och på honom ska Herrens ande vila. Vishets- och förståndsande, råds- och starkhetsande. Herrens kunskaps- och fruktans and. Han ska ha sitt välbehag i Herrens fruktan. Och han ska inte döma eftersom ögonen ser. Eller skipa lag eftersom öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de arma. Och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden. Och han ska slå jorden med sin muns stav. Och med sina läppars anda döda de ogudaktiga. Vi hoppar ner till 10:e versen. Och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken. Och hans boning ska vara idel härlighet. Och Herren ska på den tiden ännu en gång räcka ut sin hand för att förvärva åt sig kvarlevan av sitt folk. Vad som har blivit räddat från Assyrien, Egypten, Patros, Etiopien, Elam, Sinjar, Hamat och havsländerna. Och han ska resa upp ett baner för hedna folken och samla Israels fördrivna män och Judas försingrade kvinnor ska han hämta samman från jordens fyra hörn. Då ska Efraims avund upphöra och Judas ovänskap bli utrotad. Efraim ska ej hysa avund mot Juda och Juda inte ovänskap mot Efraim. Men som rovfåglar ska de slå ned på filisternas skuldra västerut. Tillsammans ska de ta byte av österlänningarna. Edom och Moab ska gripas av deras hand och Ammons barn ska bli dem lydiga. Och Herren ska ge till spillo Egyptens havsvik och lyfta sin hand mot floden i förgrymmelse. Och han ska klyva den i sju bäckar och göra så att man torrskodd kan gå över. Så ska det bli en banad väg för en kvarleva av hans folk som har blivit räddad från Assur. Liksom det var för Israel på den dag då de drog upp ur Egyptens land. Här står talat om en kung, en avkomling till David. Och det står talat om väldiga politiska omvälvningar. Man gick och längtade efter väldiga politiska omvälvningar på Jesu tid. Och man hade en enorm messias förväntan. Och jag tror att den var profetisk. Gud ingav i mångas hjärtan en förväntan att nu kommer messias. Och det gjorde han ju också. Så det var en sann förväntan. Men den här profetian, den fick man ju inte se uppfylld. Ingenting. Man hade ett önsketänkande. Tänk om det skulle komma en kung som befriade oss ifrån ockupationsmakten. Man hade mer än längtan efter detta. En längtan efter att det skulle komma en som ska döma med rättfärdighet. Den som ska uppenbara i var och en människas liv vad som är rättfärdighet och orättfärdighet. Det var inte det man önskade sig. Man önskade en som kunde åstadkomma de rätta politiska omvälvningarna. Så när Jesus kom så stämde inte han med profetiorna. Den här profetian uppfyllde han ju inte alls. Ingenting av allt det här med politisk verksamhet, stora krig och så vidare. Och i och med att han inte stämde med bland annat denna profetian, så förkastade man honom. Vi som lever i Nya testamentets tid, vi har ju fått klart för oss att det fanns en tidshemlighet i Gamla testamentets messias profetior. Och den hemligheten, den är enkel nog, men den var fördold för alla judar på Jesu tid. Åtminstone för de visa och kloka. Nämligen detta att messias kommer att komma två gånger. Och ena gången kommer han att te sig på ett sätt. Och den andra gången kommer han att te sig på ett helt annat sätt. Han kommer att göra saker den ena gången och göra andra saker den andra gången. Men profetiorna om messias, de kommer huller om buller så att säga. Man vet från en profetia till en annan inte om det är messias första ankomst eller hans andra ankomst som omtalas. För samma Jesaja som gav oss den här bilden av en segerrik konung, han ger oss i sitt 53 kapitel också bilden av Herrens lidande tjänare. Och det är ingen triumfator i vår mening som lyser fram här. Men det talas om en telning också här. Jesaja 53 och 2. Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor dem la han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Judarna på Jesu tid var inte på något vis okunniga om den här dubbelheten i det profetiska materialet. Man hade brottats mycket med den. Man har vid utgrävningar av de här grottfynden i Kumran, där man har hittat de här så kallade döda havsrullarna, där har man hittat skrifter ifrån Jesu tid. Där det står skrivet hur man då tänkte sig att det hela skulle kunna lösas. Man väntade inte en messias utan två. Man väntade en som skulle vara kung och som skulle komma av Davids ett. Och man väntade sig en som skulle vara präst. Den ene skulle sköta politiken på något sätt, och den andra skulle sköta förhållandet till Gud. Så långt hade man kommit i sitt funderande och spekulerande. Det var vad de visa och kloka hade lyckats luska ut när de läste profetiorna. Men i själva verket hade de kunnat läsa skriften med andens hjälp och förstå hur det i själva verket skulle komma att gå till. Men de hade inte andens hjälp. För att de stod inte i ett rätt förhållande till Gud. Judarna skulle ha kunnat komma hemligheten på spåren om de rätt hade förstått de profetior som talar om hur Messias ska komma till denna jorden. Vi ser i Jesajas 9:e kapitel hur den profetia som vi i Svenska kyrkan brukar läsa på juldagen. Verserna 6 och 7. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurst. Så ska herradömet bli stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike. Så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta. Här talas om hur fridsfursten ska komma och låta sig födas som ett barn. Men det finns också en annan profetia som talar om en messias som kommer, inte som ett barn, utan som en vuxen människa ifrån himmelen. Daniel 7, verserna 13 och 14. Sedan fick jag i min syn om natten se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska tas ifrån honom, och hans rike ska inte förstöras. Här kommer någon på himmelens skyar. Vuxen. Men denne någon, han kallas inte vad som helst, utan han kallas en människoson. Vi förstår. Den messias som låter sig födas som ett litet barn. Vars namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader och fridsfurst. Han ska komma ifrån himlen. Men hur ska han komma dit? Han måste dö och komma till himlen för att sedan komma därifrån tillbaka. Allt det här, det var för dolt för judarna. En messias som skulle leva som en människa, född av människa, men som skulle komma att dö och återkomma från himlen som en människoson på himlens skya, för att få välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Det var någonting som de inte hade förstått. Att Messias under sin första vistelse på jorden skulle vara så att säga den prästerlige Messias som man väntade efter på Jesu tid, att han vid sin andra ankomst ska få bli den konung som man också väntade och trodde skulle komma samtidigt. Hans välde är ett evigt välde som inte ska tas ifrån honom, och hans rike ska inte förstöras. Vad hade man gjort för misstag när man läste profetierna? Jo, man hade inte förstått tidsdimensionen. Man trodde att alltihopa skulle ske samtidigt med två personer, när det i själva verket var så att Herren ville göra det med en och samma person, så att säga, i två omgångar. Och det blir brytningar mellan Jesus och fariseerna just när det gäller Messias identitet. Vem han skulle vara, vad han skulle uträtta. Vi läser i Matteus evangeliet 22, verserna 41-46. Då fariseerna var församlade frågade Jesus dem: vad anser ni om Messias? Vems son är han? Davids, svarade de. Då sa han: hur kan då David på andens ingivelse kalla honom herre och säga: Herren sade till min herre, sitt på min högra sida så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom, och efter den dagen vågade heller ingen längre ställa frågor till honom. Eller vi kan jämföra med Johannes evangeliets 12:e kapitel, Där vi läser verserna 34-36. Folket sa till honom: vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne människoson? Jesus svarade: ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Här finns åter den här främlingskänslan. Vad är det här för en människoson? Men Jesus, han svarar inte genom att reda ut tidsdimensionen i profetiorna. Han ordnar inte upp allt sammans för dessa människor. Utan han betonar att profetians ärende är inte att göra det möjligt för oss att se i facit i förväg. Utan profetians ärende är att påverka oss människor. Uppbyggelse, förmaning och tröst. Att förvandla oss idag. Så att vi idag frågar: vad ska jag göra nu? Vad är det viktiga nu? Eftersom Herren är Herre över hela historien. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner, säger Jesus. Det är profetians ärende, det verkliga ärendet. Sedan är det en annan sak att när Jesus efter sin uppståndelse möter sina förvirrade lärjungar, de som fortfarande inte hade fattat profetians tidsdimension, som fortfarande satt fast i sin tids sätt att tolka profetiorna, så hjälper Jesus dem, för de hade en speciell kallelse. Vi ser i Lukas evangeliet 24 kapitel där de två lärjungarna går till Emmaus och Herren gör sällskap med dem utan att de känner igen honom. 17 versen. Han frågade: vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut, och den ene som heter Kleopas sade: du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt, frågar han. De svarade: detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände, och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut i graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Jesus började ge dem profetians hemlighet, profetians tidsdimension. Han började undervisa dem om vad profetiorna egentligen betydde. Men han klagar samtidigt: är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Men Herren fördöljer för de visa och kloka, och han förklarar och uppenbarar för det enfaldiga. Det som är som barn. Och det var de här. De hade offrat mycket. De hade lagt ner sina liv för Herren. De får en klarhet som de andra inte fick. Om vi knyter an lite grann till det här samtalet som Jesus hade med fariseerna i Matteus 22 kapitel, när han säger: vad anser ni om Messias? Vem son är han? Davids, svarade de. Då sa han: hur kan då David på andens ingivelse kalla honom herre och säga: Herren sade till min herre, sitt på min högra sida så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. Det här är ett citat ur Saltarens 110:e psalm. och den ansågs allmänt vara en messias profetia. Därom rådde ingen tvekan. Och vi kan ju slå upp den salmen. För jag tror att det är inte en händelse att Jesus tar upp just den messias profetian när han talar med sin samtids visa och kloka, i förhoppning om att visa dem att de hade fel i all sin vishet och klokskap när de väntade en prästerlig och en konungslig messias. Saltaren 110. Herren sa till min herre: sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Din makts spira skall Herren utsträcka från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig som daggen kommer ur morgonrådnadens sköt. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Herren är på din högra sida. Han ska krossa konungar på sin vredesdag. Han ska hålla dom bland hedningar. Överallt ska döda ligga. Han ska sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden. Ur bäcken ska han dricka på vägen. Därför ska han upplyfta huvudet. Här står ju utan tvekan talat om en enda person av Davids ett. Han är präst och han är kung. Han är båda sakerna på en gång. Och som det står här, du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Melkisedek, han var kung och han var präst. Han var en enda person, han var inte två. Men allt det här, det var fördolt för de visa och kloka på Jesu tid. Det är i stor utsträckning fördolt för judarna än idag. Men Bibeln lovar, den dag ska komma då de förstår det här. Och då ska väldigt stora ting ske, både med judarna och i hela världspolitiken. Och med hela församlingen med för den delen. Det har sina risker att försöka ställa samman det profetiska materialet till en historiebok i förväg. Eller som det brukar heta på ett finare ord, att göra en synops. Att göra alltså en sammanställning. Foga ihop alla profetierna så att det blir en enda slutgiltig profetia. Det har sina risker. Det finns en tidsdimension som vi inte har tillgång till. Och när Jesus säger om den dagen och den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte sonen. Bara fadern alena. Då förstår vi att det här är en dyrbar tidsdimension. Ondskans andemakter känner inte heller till den här tidsdimensionen. De förstår, höll jag på att säga, lika lite som vi i förväg vad som ska komma att ske. De kan veta i princip vad som ska komma att ske. Men Gud har kvar sitt överraskningsmoment också gentemot dem. Och det finns ytterligare en sak som gör att det är svårt att göra en sån här synops, en sån här sammanställning. Och det är detta att det finns profetior som går i fullbordan mer än en gång. Vi kan gå till profeten Malak i det fjärde kapitlet och läsa den femte och sjätte versen. Se, jag ska sända till er profeten Elia. För en Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. För att jag inte när jag kommer ska slå landet med tillspill och givning. Jaha, säger vi. Det här är ju en profetia om Johannes döparen. Och det säger Jesus, det är sant. Om ni vill tro det. Han var Elia, säger Jesus vid ett tillfälle. Men, ser vi här. Jag ska sända till i profeten Elia för en Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. När är det? Jo, det är den yttersta dagen. Jag tror att vi ska få se människor bli verksamma i den yttersta tiden. I profeten Elias ande och kraft. Igen. Precis som Johannes döparen var den gången. Det här är inom parentes inte alls någon reinkarnationslära. Även profeten Elisa var verksam i profeten Elias and och kraft. Han fick en dubbel arvslott av Elias and. Samma utrustning och kallelse fick Johannes döparen. Samma utrustning och kallelse ska också komma att gå ut i den yttersta tiden. Profetian kan gå i fullbordan mer än en gång. Och det gör ytterligare den här tidsdimensionen svår överskådlig ifrån början. Det är svårt att göra en historiebok i förväg. Och det är som sagt heller inte meningen. Utan profetians ärende är hela tiden att påverka oss idag. Om vi nu går tillbaka till Lukas 21 kapitel, så ska vi där få se just vilken påverkan det är Gud hela tiden är ute efter. Vi såg i Johannes 12 kapitel hur Jesus säger: vandra ljuset medan ni har ljuset. Och i Lukas 21 heter det så här: tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Det är 25 versen detta. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett mål med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden. Ty er befrielse närmar sig. Vad är Gud ute efter? Jo, att vi ska lyfta våra huvuden. Det är därför vi har hela det profetiska materialet om den yttersta tiden. Det menar jag, att vi ska lyfta våra huvuden. Det är uppbyggelse, förmaning och tröst det här. Människor ska förgås av skräck. Hedningarna ska gripas av ångest och rådlöshet. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Det ska bli en tid då människor knyter ihop sig i oerhörd fruktan. I bokstavlig mening ska det här bli en fruktansvärd tid. Gud lovar inget annat. Men han lovar samtidigt att vi ska kunna lyfta våra huvuden. Vi ska kunna stå i allt det här och stå starka i det. Vi låter oss inte gripas av fruktan, därför att vi vet att Gud har inte tappat kontrollen, utan tvärtom. Han har kontrollen över allt sammans, mer än han någonsin har haft, om man nu kan säga på det viset. Det ska komma att vara som när Israels folk var i Egypten. Och Gud skickade hemsökelse efter hemsökelse. Men det står om många av de här hemsökelserna, de drabbade inte Israels barn. De drabbade bara världens barn. Men det är ju viktigt att vi vet att Gud är på vår sida. Att allt det här svåra inte alls betyder att nu har djävulen tagit herraväldet fullständigt. Det är bäst vi springer och gömmer oss. När vi ska stå kvar och vi ska lyfta våra huvuden. Detta är profetians hemlighet. Den är inte i första hand avsedd som en historiebok i förväg. Den är avsedd för att lyfta av oss all fruktan för framtiden. All fruktan för framtiden. Och i den yttersta tiden ska detta komma att bli en allt överskuggande känsla bland människorna. Vi ska kunna vittna om Gud. Därför att vi är frigjorda från fruktan för framtiden. Det är därför som det är så viktigt att vi läser dessa profetior. Det är därför vi är så kallade till att verkligen ha dem levande i våra hjärtan. Och när vi har de profetiorna levande i våra hjärtan, så blir det också naturligt att följa Jesu rekommendation. I den 34 versen: var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Profetians ärende är att vi ska stå upprätta. Att vi ska vara fria från fruktan för morgondag. Men profetians ärende är också att peka på nödvändigheten av vaksamhet och bön. Så att vi håller oss vakna och levande inför Gud. Profetian måste peka på Guds herravälde. Måste också peka på hur viktigt det är när tiden närmar sig sin avslutning. Att vi allt mer och mer närmar oss Herren. Allt mer kommer in i hans plan. För bara där finns beskyddet. Bara där finns möjligheten att lyfta sina huvuden.